Varsågod.
Hej och varmt välkomna till podden Psykoterapeuterna, där Linda och Katrin varje vecka möter olika experter inom vård och behandling. Och idag så har vi den stora glädjen att ha Åsa Nilsson här som vår gäst. Åsa som är psykiater, professor, psykoterapeut och har skrivit många böcker inom olika genrer och haft en enorm betydelse under många decennier för vård inom mental hälsa. Och skulle du vilja berätta lite mer om dig själv, Åsa?
Ja, jag startade ju då som psykiater. Och eftersom så många människor alltid blandar ihop psykologer och psykiatrer och psykoterapeuter så kan det kanske vara på sin plats att säga att då startar man som läkare och står och opererar blindtarmar och kliar sig i huvudet och tittar på eksem och sådär. Och så måste man ju då under resans gång som doktor bestämma sig för vad tycker man är mest spännande att ägna sig åt. Och jag är så tacksam över att det finns folk som tycker att det är mer spännande med eksem eller hemorrojder eller något sånt där än det som man stöter på inom psykiatrin. Alltså människor som ser saker som andra inte ser och människor som reagerar känslomässigt på ett sätt som andra inte reagerar. Människor som uppfattar sig själva på ett sätt som kan vara överraskande. Så jag tyckte att det var de mest intressanta sakerna som folk kunde söka hjälp för. Så då blev jag psykiater och ganska snart upptäckte jag att den här lite mer traditionella psykiatrin med en diagnostik som påminner om det kanske som man hör inom somatiken och framförallt med mycket fokus på farmakologi inte kändes så inspirerande. Så då skaffade jag mig en psykoterapiutbildning. Mm. Först gick jag i psykodynamisk handledning. Det var någonting som alla gjorde just då. Och sen när den kognitiva terapin kom så hoppade jag på det för jag tyckte det här var ju helt otroligt. Mm. En terapiform där man arbetar kollaborativt och en terapiform som är på något sätt mer begriplig. Och sen så småningom så rekryterades jag till DBT, alltså den dialektiska beteendeterapin. Så jag har liksom blivit mer och mer superspecialiserad. Så det slutade med att jag bara behandlade kvinnor med en enda diagnos och som dessutom var självmordsnära och självskadande. Som mer specialiserad än så tror jag knappast man kan bli inom psykiatrin.
Precis.
Åsa, vi är väldigt glada att ha dig med, vill jag bara säga. Eller hur, Katarina?
Ja, verkligen.
Fortsätt, Katarina.
Jo, jag var lite intresserad också. Du har ju en internationell bakgrund och i din bok här, Mindfulness utan flum, det tas upp många saker, både filosofiska, relationernas betydelse och sånt som vi kanske i Sverige inte är så vana att tänka på i de här sammanhangen. Så väldigt, väldigt läsvärd bok. Mm. Linda?
Ja, och som sagt, vi känner oss ju väldigt hedrade att träffa dig idag, Åsa. Vi har ju följt dina böcker länge, Katarina och jag, och liksom många andra. Och du har ju mött och arbetat med patienter och människor vars liv har präglats av lidande i olika former. Och så hjälp patienter att upptäcka nya sätt att förhålla sig till smärta och lidande. Och vi läste ju din bok med stor behållning. Vi läste den i ett svep och tyckte den var fenomenal. Och borde vara kurslitteratur.
Ja, men det tycker jag verkligen också. Så hör upp alla ni som ger kurser. Det här är en superbra bok som ger både teori och praktik.
Ja, verkligen. Bra sagt. Och det vi tänker också att du lyfter fram så fint, Åsa, det här med hjärnbaserad kunskap och olika också väldigt praktiska fina strategier och övningar, filosofiska perspektiv, men också den här värdefulla etiken från mindfulness-traditionen som både Katarina och jag också är väldigt intresserade av. Och du skriver väldigt fint om smärtupplevelsens olika komponenter, de här olika vägarna till hjärnan och hur nervsystem fungerar. Jag tänker, vill du berätta lite mer om bakgrunden till boken och hur den kom till?
Ja, jag blev ju tillfrågad om jag ville skriva en bok om mindfulness och då sa jag att jag har redan gjort Och då så säger de på förlaget, ja, men du kanske kan skriva en till. Och då tänkte jag att eftersom jag redan har skrivit dels en liten sån här som är mer självhjälpsartad, som heter Vem är det som bestämmer ditt liv? Och sen har jag skrivit en som heter Mindfulness i hjärnan, där jag just försökte att hjälpa folk att komma ifrån det här lite, att mindfulness är ungefär som voodooism eller någonting väldigt oprecist, genom att gå igenom vad vet vi om vad som händer i hjärnan när man tillämpar olika typer av mindfulness-tekniker. Sen när det tänkte ett tag så slog det mig att vi har ju blivit så vana vid att mest använda mindfulness som någon typ av stressreduktionsmetod.
Mm.
Alltså man ska andas in och man ska lugna ner sig och man ska varva ner och så vidare. Och det är ju en viktig del förstås av vad man kan få ut av mindfulness-traditionen. Men så tänkte jag att det som du faktiskt inte har skrivit så mycket om, det är ju de andra komponenterna i den här, vad ska man kalla det för, den här mindfulness-bollen fick jag plötsligt en bild av, liksom en boll som drömmas med en små delar.
Bra metafor.
Att det finns en, som jag alltid har tyckt, väldigt viktig etisk dimension. Att det är inte bara vad man gör, utan det är hur man gör det. Och den etiska dimensionen, om man ska ta det väldigt enkelt, den går ut på att man ska ställa sig frågan, kan det här skada någon? Kan det skada någon annan? Kan det skada mig? Och om svaret på det är ja, så ska man låta bli. Och det där hade jag så enormt mycket nytta av i kontakten med självskadande unga kvinnor. Där det faktiskt ingick i metoden att man av etiska skäl skulle ge fan och göra sig illa i onödan.
Mm.
Om det inte var så att det var absolut nödvändigt, därför att alternativet var värre. Men det här liksom att ha någon form av etiskt ansvar. Och sen även den filosofiska aspekten av mindfulness som handlar om vad verkligheten är och vad vårt förhållande till verkligheten är.
Mm.
Och hur vi kan påverka vår upplevelse av verkligheten genom att styra vår uppmärksamhet. För det, vi kan ju ändra vår uppfattning om vår närmiljö bara genom att till exempel gå från att det här verkar jättefarligt, vad finns det för något som skulle kunna göra mig illa, till att oj, det här var ju ett spännande ställe, jag undrar vad som finns här.
Mm.
Och då kommer vi att se olika saker, vi kommer att lägga märke till olika ljud. Och det här att vi bitvis kan vara med och skapa både vår inre och vår yttre verklighet, tycker jag är en slags filosofisk dimension av mindfulness som också inte tas upp särskilt ofta. Plus att du var inne lite grann på det här med att det finns olika fält och sådär. Och jag tänker ibland att hela vår strävan efter att förstå oss själva. Pratar jag på för mycket?
Nej, det är bra. Nej.
Jo, men hela vår strävan att försöka förstå oss själva ser lite grann ut som en sån här karta som kolonialmakten ritade upp i Afrika och i Mellanöstern. Och så där. Man tog liksom en linjal och sådär. Tjoff! På den här sidan så är det här landet, på den här sidan är det det där landet. Och mitt i det här så fanns det människor med språk och historia och kultur. Och det fanns geografi och det fanns floder. Och det struntade man i.
Mm.
Och att det har ju blivit lite likadant att vi delar in saker och ting i små egna ämnesområden. När i själva verket så hänger ju allting ihop. Och där kommer man lite fel om man tänker att ja, men det här är mindfulness och det där är inte mindfulness. Och det här är... Och så försöker man liksom att dra sådana här artificiella gränser mellan ja, saker och ting som vi upplever och gör. Och där tyckte jag att det fanns en... Nu kommer jag ihåg varför jag berättar allt det här. Jag tyckte att det fanns en sån gräns mellan den somatiska smärtforskningen. Alltså alla de här jätteduktiga människorna som håller på att klarlägga hur går det till när vi får ont.
Mm.
Vad är smärta för något egentligen? Och vad händer i vår hjärna när vi får ont och så vidare? Och den är på något sätt helt separat ifrån det psykiatriska.
Mm.
Ungefär som att det här med att ha ont i en fot inte har någonting att göra med att ha ont därför att man skäms eller därför att man är ledsen.
Mm.
Och där jag plötsligt insåg vilka otroliga landvinningar smärtforskarna hade gjort.
Mm.
Så tänkte jag att ja, men det här behöver ju människorna som är intresserade av mindfulness få reda på. Och då plötsligt så fick jag ihop boken med lite uppdatering om smärta, vilket var så galet roligt.
Mm.
Att liksom, den researchen var väldigt rolig.
Mm.
Och sen att ta med de här under, som jag tyckte underdiskuterade dimensionerna som etiken och filosofin. Så kom boken till. Mm. Och sen tänkte jag att det får inte bli för teoretiskt. Därför att ibland så säger folk att ja, men jag förstår det här, men hur ska man omsätta det i praktiken? Mm. Och då tänkte jag att jag skulle kunna följa en fiktiv patient.
Yeah.
Och sen när jag gick igenom etiken, bara visa vad händer om man för in den etiska dimensionen i patientarbetet. Och sen när vi kom in på filosofin, okej, vad händer om man tar en mer filosofisk approach till det här? Fortfarande med samma grundproblem. Och på det sättet så försöker jag förankra teori och praktik.
Mm.
Att boken också skulle kännas väldigt praktiskt användbar.
Mm. Och precis så är det. Ja, för förståelse. Och det är precis det som man uppfattar verkligen, och som är också den här Vilma som du beskriver i boken. Hon får följa hennes resa och alla de här olika teknikerna till det.
Ja.
Katarina, vad skulle du säga?
Ja, jo, precis. Det här med att det inte finns några vattentäta skott emellan egentligen. Olika aspekter på vår hälsa är ju jätteintressant. Och Åsa, du beskriver så tydligt hur samspelet mellan mindfulness-tekniker som till exempel kroppsskanning påverkar i sin tur biologiska mekanismer som ökar vår kontakt mellan hjärna och känsla. Hur det kan ge ökad förmåga till välbefinnande och minska behov av mediciner och droger. Och det är någonting som vi arbetar mycket med och är fantastiska verktyg. Men hur är det när man föreslår det här för smärtpatienter, att man faktiskt kan jobba med sådana här verktyg även för det?
Nu arbetar jag ju inte och har aldrig arbetat med folk vars primära problem beskrevs som någon typ av smärta i kroppen. Men jag kan faktiskt plugga lite för min podd där jag pratar med Rickard Wicksell som är en psykolog som har lång erfarenhet av smärtbehandling med olika typer av psykologiska metoder. Så att om ni vill veta mer om det så hänvisar jag till Rickard. Men varsågod. Men jag blir ju mer och mer övertygad om att skillnaden mellan kroppslig smärta och mental smärta inte är så stor. Det sa faktiskt Rickard också, för det var en fråga som jag ställde till alla gästerna. Hur de såg på relationen mellan fysisk och mer psykologiskt upplevd smärta. Och det var väldigt intressant, för någon sa att det har jag aldrig ens tänkt på. Och Rickard sa att det är samma sak, det är bara det att man upplever det. Att man upplever liksom att det kommer på något sätt från olika håll, men själva kontentan i upplevelsen är densamma. Och där är det också lite intressant att de vanliga smärtlindrande tabletterna, de där som står liksom i travar på apoteken, de hjälper ju faktiskt lite mot emotionell smärta också, och vice versa.
Det
är det inte sagt att man springer upp och köper Alvedon när man känner sig ledsen, det är inte alls det jag säger.
Men det är ett viktigt perspektiv det du lyfter, apropå det holistiska tänket också, Åsa. Så det är intressant. Ja. Verkligen. Jag tänker också kring en sak som både Katarina och jag tyckte var så värdefullt i boken Dyrbart. Det var det här apropå vår uppmärksamhet. Det du skriver att vi kan träna oss i att apropå att medvetandegöra vart vårt uppmärksamhetsfokus faktiskt vandrar och hur det kan hjälpa oss, apropå också lite självomhändertagande där, hur vi kan förhålla oss till det som smärtar och bygga vår motståndskraft. Och du har ju med flera eller många praktiska övningar som vi testade själva, Katarina och jag.
Men det måste jag höra. Vad testade ni?
Ja, vi testade till exempel det här inifrån och utifrån perspektivet.
Ja.
Och tyckte att det var så fascinerande. Det du skriver där om till exempel att nu tar jag koppen och dricker. Att det är skillnad mellan, eller att jag ser kvinnan ta koppen och dricka. Alltså de här. Kan du berätta lite mer om de här övningarna och vad som du har tänkt har varit väldigt hjälpsamt i ditt arbete, i ditt kliniska arbete?
Så för mig så är uppmärksamheten kanske det viktigaste redskapet vi har när vi arbetar psykoterapeutiskt, eller när jag arbetar psykoterapeutiskt i alla fall. Mm. Och jag tänker mig att om jag kan lära folk att förstå hur mycket makt de får över sitt inre, när de lär sig att inte bara låta uppmärksamheten hamna där den råkar hamna. Men säg att jag liksom sitter och tänker att åh, jag är så dålig, jag är så misslyckad. Och så har jag uppmärksamheten helt riktad mot min upplevelse av otillräcklighet och min upplevelse av att jag är dålig.
Mm.
Och vad det gör med mig jämfört med om jag kan rikta om min uppmärksamhet och konstatera att ja, men nu har jag drabbats av alla de här besvärande tankarna. Och är det där jag vill ha min uppmärksamhet? Därför att det blir ju som att lysa en strålkastare på just det. Och så försvinner allting runt omkring. Mm. Eller så kan jag flytta lite grann på den här strålkastaren och titta på något annat, tänka på något annat. Jag har till exempel själv just nu hittat den här gamla bilden som är, det här är jag i ungefär årsåldern, med den bilden som jag hade då. Och hade jag varit i tillstånd just nu när jag ville skifta min uppmärksamhet från att bara sitta och känna mig dålig, hade jag kunnat ta fram den här bilden och så tänka att det var en fantastiskt rolig liten hund där. Och sen hade jag kunnat välja att lägga min uppmärksamhet på några minnen från den tiden. Det var tillåtet att ha med hundar på föreläsningarna på läkarutbildningen i Lund. Så vi var några stycken som hade med oss våra jyckar.
Otroligt.
Ja, men ser ni, ni börjar skratta båda två när ni tänker på det här.
Mm.
Och när jag tänker på det börjar jag också skratta. Och när jag börjar skratta, då släpper de här tankarna på hur dålig jag är. Mm. Och hur värdelöst allting är. Är ni med?
Ah,
så att bara genom att flytta min uppmärksamhet från tankarna till den här lilla fotoremsan. Mm. Alltså de som lyssnar kan ju inte se det, men det är alltså tagit i en sån här fotoautomat. Och så är det tre stycken bilder på varann där jag har den här lilla hunden i famnen då. Och vem som helst har inom en armlängds räckvidd någonting som man kan ta upp och titta på.
Mm.
Alltså sitt lilla saltkar, vem fick jag det ifrån och på vilket sätt har det här saltkaret följt mig i livet? Eller den här blomman som jag har, hur mår den egentligen? Behöver den vatten? Och om den behöver vatten, varför inte? Jag vet. Ah. Så flytta uppmärksamheten. Eller man kan flytta den, som du var inne på, det här med tekoppen. Det här tycker jag är en så otroligt kulig övning. För en del personer funkar den jättebra, för en del andra personer funkar den mindre bra. Och så är det med nästan alla de här övningarna, att man kan behöva testa sig fram lite.
Mm.
Men man kan kalla det för decentrering om man vill. Att istället för att försöka uppleva situationen inifrån sig själv, så försöker man att uppleva den utifrån sig själv.
Mm.
Och när man börjar träna på det, då tränar man bara på såna här vardagliga saker. Nu plockar jag upp tekoppen som sagt, och så försöker man beskriva det i tredje person. Det är väldigt nyttigt också för de som tänker sig en framtid som författare.
Mm.
Alltså att liksom vänja sig vid att byta perspektiv.
Mm.
Därför att man kan inte säga att hon lyfte koppen och den var varm. Därför att det vet man ju inte. Men man kan säga att hon lyfte kroppen och släppte den genast. Och blåste på sina fingrar. Och då förstår man att aha, hon brände sig.
Mm.
Och det där är en kräver lite arbete. Och när man då skiftar perspektivet till att se sig själv utifrån, då får man nästan alltid en reduktion av känslointensiteten. Därför att när man tittar på den här människan som står och ser rädd ut i tunnelbanan, så blir man inte lika rädd som när man är människan som är rädd i tunnelbanan. Så det är ett exempel på en sån teknik som jag tycker är jätterolig.
Mm.
Alltså det är så buskul att arbeta med psykoterapeutiska tekniker, och det vet du säkert alla som lyssnar på er podd.
Mm.
Alltså just det där man prövar sig fram, jaha, vad kan den här personen som sitter framför mig ha nytta av? Ska vi pröva den här? Ska vi pröva den där? Ska vi se om det här kan hjälpa? Och sen när man hittar någonting som verkligen, verkligen funkar, liksom, hur glad man blir då.
Verkligen.
Ja, precis. Och är väldigt kreativ person. Och just det här som du nämner med negativ problemfokusering och hur vi kan komma bort från det och omfokusera. Eller att öka avståndet mellan tanke och känsla, som du nämner också med det här med koppen och hur vi betraktar oss själva utifrån. Det är verkligen väldigt värdefulla tekniker. Och om vi skulle fortsätta med det här du nämner i boken nu då, med långvarig smärta och hur man kan jobba med ACT och psykoterapi som en väg ut ur smärtan, och speciella smärtkomponenter som har med det här att göra, hur hur hjärnan uppfattar det här. Hur skulle du vilja prata lite mer om det?
Alltså jag tog ju det mest som ett exempel. Jag har inte arbetat med ACT själv.
Nej.
Men om man tänker sig att man har en pågående smärta i kroppen eller i själen. Alla som säger att de är kroniskt deprimerade eller någonting sånt där, så går ju med någon slags tillstånd som inte riktigt ger med sig. Och att man har ju sett att när det gäller den kroppsliga smärtan, så när man kommer till vägs ände, man har gjort alla undersökningar som finns, man har prövat alla behandlingar som finns och personen har fortfarande inte blivit bra, att man då försöker istället säga att men låt oss se vad du kan göra trots att du har ont. På vilket sätt kan ditt liv få innehåll? På vilket sätt kan du göra saker som har värde för dig? Rör dig i din värderade riktning, tror jag de brukar säga. Trots smärtan. Och då visar det sig ju när man utvärderar att för väldigt många så blir livskvaliteten väldigt mycket bättre. Även om smärtan inte har blivit så hemskt mycket bättre. Är ni med?
Ja, det är liksom. Absolut. Ja.
Min tanke var där att vi kanske måste acceptera att ibland kan vara samma sak med emotionell smärta. Att jag kanske aldrig kommer hitta den här kombinationen av psykofarmaka och terapi och så vidare som kommer att göra mig jättepigg och jätteglad. Och att i det läget så kan man kanske behöva fundera över, men hur skulle mitt liv kunna se ut om smärtan inte begränsade mig så mycket? Så det var mest därför jag tog med det här med ACT. Jag har som sagt ingen egen erfarenhet av det, och jag har faktiskt, jag måste säga i ärlighetens namn, under alla de år som jag har arbetat med folk som har varit jättedeprimerade, nästan alla som är emotionellt instabila, så är den gruppen som jag jobbar med, får ju även en depressionsdiagnos om man liksom skiddar dem eller kör någon så här diagnostisk test. Jag har aldrig varit med om någon som inte har kommit ur sin depressivitet.
Nej, och den är jätteviktig.
Ja.
Men ingen som har fastnat på en sån här låg sorglig, i ett lågt sorgligt stämningsläge. Däremot har jag träffat några som jag inte har kunnat hjälpa på något vettigt sätt. Men det har inte varit några av de här DBT-patienterna.
Nej. Ja, men precis. Och jag tänker, det du beskriver så bra i boken också, Åsa, det är ju det här allmänmänskliga, att vi alla får gå igenom lidande, att det är en del av livet, att det är verkligen så. Men just som du skrev så fint, att hur vi förhåller oss till smärta och lidande, det i sig kan också hjälpa oss att ta oss igenom det.
Precis, och jag tänkte
så här, som du skrev också här, Åsa, så var det just om det här med, ja, men mindfulness, som drygt den här 2000-åriga traditionen, som också har funnits där munkar har praktiserat, men också den här nya hjärnbaserade kunskapen. Och då var det också väldigt både härligt och uppfriskande när det var så tydligt att du hade en favoritdel i hjärnan som klingade an lite extra hos dig, och det var ju hippocampus. Kan du berätta lite om varför just hippocampus har sin särskilda plats hos dig?
Det ska jag göra, men innan det ska jag bara säga en sak till om mindfulness-traditionen som jag glömde.
Gärna.
Och det är att hela mindfulness-traditionen kan ju ses som ett sätt att försöka förhålla sig till att livet är smärtsamt.
Mm.
Alltså själva grundpremissen när man arbetar utifrån ett mindfulness-perspektiv, det är att livet gör ont. Hur man än, vem man än är, om man är kung eller om man är liksom, ja, vad vet jag, någonting som är lite mindre då, utrustat med slott och flotta bilar och sådär. Alla råkar ut för en massa olika sorters påfrestningar i livet som smärtar. Och den insikten kan ju också vara väldigt bra att ha, så att inte folk tror att det är något fel. Alltså jag är ledsen, alltså måste det vara något fel. Istället för att tänka att jag är ledsen, vad är det som har hänt, vad behöver jag göra? Och att se ledsenheten som en naturlig ingrediens i livet när saker och ting inte kanske är som man hade velat. Och en väldigt viktig signal. Alltså jag är ledsen i den här relationen, vad ska jag göra? Men jag kanske behöver antingen styra upp relationen eller byta partner eller byta liksom, så att jag kommer in i en social kontext där jag mår bättre. Men det var hippocampus. Att När vi började med projektet så upptäckte vi ju en massa saker som säkert en massa andra människor redan visste, men som ändå kändes lite sådär nytt. Och det ena var att väldigt många av våra patienter hade svårt att hitta.
Ja.
Mm. De gick fel, de hamnade på fel våningsplan, de visste inte åt vilket håll de skulle ta bussen, de visste inte, att de var desorienterade helt enkelt. Mm. Och sen så var det att väldigt många hade svårt att minnas.
Just det.
Mm. Dels sådana här banala saker som var lade i nycklarna, men även sånt där som att den här fosterpappan, var det när jag var 5 eller var det var 10, när jag var 10 eller var det kanske när jag var 15? Alltså sånt där som vi som då inte hade den här diagnosen, som de flesta av behandlarna inte hade, tyckte att men det där borde man ju kanske komma ihåg, eller man borde ju kanske veta efter 5 gånger att den här bussen går dit. Och då visade det sig att de funktionerna sitter i hippocampus.
Mm.
Det är hippocampus som håller reda på var vi är någonstans, och det är hippocampus som sköter våra minnen. Och precis just då började man kunna faktiskt gå in och titta och se vad som händer i hjärnan. Och då dök det upp studier som visade att traumatiserade människor får skador på hippocampus.
Mm.
Det blev en sån otrolig upplevelse för mig. Jag tänkte, men nu har vi ju en förklaring här. Alltså det är ju möjligt att de här personerna har de här problemen. Mm. Därför att de är traumatiserade. Och det visste vi ju att många av dem hade haft en väldigt knölig resa från barndomen och framåt.
Mm.
Och att se vad som händer med en människa när hon börjar tänka inte jag är korkad, jag är dum som inte kommer ihåg vart bussen ska, till att det kan ju hända att jag på grund av det som jag varit med om faktiskt har en skada som gör att det här blir svårt för mig. Och folk blev ju som förbytta.
Mm.
Från att vara liksom, inom citationstecken sjuka till att ha en skada. Jag menar, du kan tycka att man är förlamad i en arm eller har svårt att lyfta en fot eller whatever.
Mm.
Och då blev vi på campus en kär vän, får man säga.
Mm.
Ja. Det är oerhört spännande.
Mm. Vi kan väl säga det, Katarina och Åsa, tiden flyger. Vi skulle gärna vilja sitta längre med dig, Åsa. Det är inte klokt, det går alldeles fort. Skulle det vara möjligt att vi skulle kunna få intervjua dig igen? För det känns som att vi har en mängd frågor kvar. Och
ja,
det är en fröjd att få ha dig med, Åsa. Mm. Det är alldeles för kort. Ja. Eller vad säger du, Katarina?
Alldeles för kort. Och just det här med, som du nämnde nu, hur det här kan påverka självbilden av traumatiserade patienter och hur man attribuerar saker som egentligen hör till skador i förflutna och inte med personen.
Exakt.
Ja, det är så oerhört intressant, och det är precis som Linda säger, kan vi få återkomma och
så gärna
prata mer.
Det var jätteroligt att prata med er. Och vilken författare blir inte galet glad när någon uppskattar det som hon har skrivit?
Tack. Och vi vill gärna höra mer, Åsa, så att de här halvtimmes poddavsnitten är alldeles för korta. Men kan vi säga på återseende, så blir det inte för långt. Och
det gör vi.
Tack. Tack och på återseende.
Mm. Hej då, tack.
Hej, tack.
Hej. Hej för denna gång.
Precis.
Hej. Återhörande.
Tack.
Tack. Hej.